Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Så, då säger vi hej och mycket varmt välkomna till årets första sommaravsnitt av dagens juridikpodden. Man skulle kunna tänka sig att man eventuellt låg i någon hängmatta eller satt och tittade ut över något inlopp i skärgården eller liknande. Men jag sitter istället intryckt i en sån här telefonkiosk i ett kontorslandskap fullt av människor som pratar i telefon. William Eriksson heter jag och du är också med mig, Stefan Wahlberg, som vanligt. Men du kanske ligger i någon hängmatta eller något, för du är på landet.
Nej. Ja, jag är faktiskt på landet, men någon hängmatta varken äger jag eller ligger i, utan sitter och tittar ut över ett solbadande Roslagen här på mitt landställe. Så att det är, som du säger, en sommarpodd, och det fungerade utmärkt förra året med den här typen av inspelningar där jag sitter på ett ställe och du sitter på ett ställe.
Det är teknikens under.
Vi får inte dricka kaffe tillsammans och prata skit öga mot öga, men det här går ju också med teknikens under. Precis, du som är yngre än vad jag är kan ju de här tekniska lösningarna utan och innan.
Jag kan ju det. Och du, Roslagen, då kan du kanske, nu är lite dålig på geografi så där, men kan det vara så att du kanske har sett någon Gotlandsfärja transportera sig förbi ditt sommarställe fylld med lobbyister, journalister och kanske en och annan politiker på väg till Almedalen? Det är ju Almedalsveckan den här veckan. Nu är tidigare lagd av någon anledning som jag inte riktigt känner till. Man använder sig av samma koncept som tidigare, det vill säga att jag tror att man delar på dagarna. Det är inte längre så att man håller på i 7 dagar och alla partier ska ha varsin dag, utan man delar lite broderligt sådär. Idag när vi spelar in onsdag så tror jag att det är Moderaternas dag, och det har säkert kommit en del politiska utspel redan nu. Det har väl pratats NATO och sådär, misstänker jag. Men Almedalsveckan känns ju annars som att den har tappat lite i kraft, tycker jag, åtminstone de senaste åren. Jag vet inte, håller du med mig, Stefan? Känns som att det är lite dalande och lite färre människor som är sugna på att åka dit.
Ja, jag hörde dessutom att antalet event och antalet deltagare i största allmänhet är sjunkande, och att den här demokratiska smältdegeln som det från början på något sätt kanske inte bara var tänkt att vara utan också var, börjar få allt mer färgen av en professionell politiker och lobbyistverksamhet. Och jag påstår inte att något är rätt eller fel, men jag tycker att det är ändå intressant att notera att statliga myndigheter finns på plats för att marknadsföra eller lobba för sin verksamhet. Och det kan man ju fråga sig då om det är för att informera den breda allmänheten och skattebetalarna, eller om det i själva verket är för att lobba emot sina uppdragsgivare, det vill säga politikerna. Och då blir det ju lite sådär, någon form av lite intern, lite internt kalas liksom. Där befinner sig toppolitiker från regeringen och tjänstemän från regeringskansliet och politiker från Sveriges riksdag, som är de som faktiskt ytterst ger uppdrag till de här förvaltningsmyndigheterna. Sen finns ett antal lobbyister och privata organisationer så då, som vill komma in genom upphandlingar och påverka lagstiftningsarbete och sådär. Så det till viss del ger det nog intrycket av att vara lite karusell. Jag hörde de två politiska veteranerna inom journalistik igår, tror jag, på Sveriges Radio P1, nämligen KG Bergström och Lena Melin. KG Bergström för detta SVT och Lena Melin Aftonbladet, va? De pratade om just det här på ett sätt som var lite intressant, att det finns inga ekonomiska möjligheter för normala människor som då inte råkar bo just på Gotland att vara där, för det är allting så väldigt, väldigt dyrt, och därför så är det lite interna klubben för intern beundran, tyckte de.
Samtidigt är det ju Almedalen som ändå är grejen på något sätt. Man har ju försökt med den här Järvaveckan och den har ju dragit till sig en del tunga politiker och andra personer som talar och så, men det känns aldrig som att den i, vad ska man säga, journalistisk mening eller lobbymässig mening har betraktats som lika tung och seriös som Almedalen. Det är bara min känsla i alla fall, som att där har det mer varit liksom att man har öppnat för människor att komma till Järvafältet och ta del av talare och sådär, men det har inte använts på samma sätt av myndigheter som du nämnde här, eller andra aktörer i det här, vad ska man kalla det? Får man kalla det klägget som Håkan Juholt sa när det gällde lobbyister och sådär, på samma sätt som Almedalsveckan?
Nej, det är ju något särskilt med Almedal, och det var väl Almedalsveckan, och det var ju Olof Palme som satte den här agendan en gång för väldigt länge sedan, och sen växte det till det. Ja, jag vet inte, jag vill inte heller uttala mig negativt och kalla det för jippo eller sådär, för det tycker jag inte det. Jag tycker att det här är ändå ett uttryck för någon form av, utan att vara allt för högtravande, men ändå demokratiskt event. Så. Sen kan man prata om innehåll och form och sådär. Hur mycket egentligen energi och kraft ska läggas vid detta, och det är också en journalistisk fråga som är en del av den här demokratiska cirkusen, huruvida det finns någonting att egentligen rapportera därifrån, och om det finns en så att säga, konstruktiv nyhetstanke bakom det, eller om man är tvingad att rapportera bara för rapporteringens egen skull, vilket ibland möjligtvis kan vara för handen.
Samtidigt är det rätt skönt ju, alltså egentligen, att man, det är väldigt tydliga regler och villkor som gäller i Almedalen. Att man vet att det som kommer där från de politiska partierna och kanske från de myndigheter och så här, det är liksom, åtminstone från de politiska partierna, helt tydliga politiska utspel som man kanske har suttit och ruvat på under lång tid och som man sedan länge har planerat att man ska släppa under Almedalen. Och så vet man som journalist det, att liksom, det är inga konstigheter att kalla det här för valfläsk eller utspel. Och så rapporterar man om det och så är det bra med det. Det är inte det här att liksom, det är någon presssekreterare som kontaktar dig som journalist och säger att vi har en bra nyhet här och här tycker jag man skulle kunna skriva om och sådär. Utan det är liksom, det är väldigt tydligt. Alla spelar med öppna kort. Liksom. Vi är här för att göra politiska utspel och journalisterna är där för att skriva om dem.
Och politiska utspel är ju någonting som så småningom, i varje fall stundtals, hamnar i offentliga utredningar som leder till olika lagrådsremisser och propositioner som hamnar i riksdagen för att det där blir lagstiftning som ska tillämpas hos våra kärnlyssnare och kärnläsare på Dagens Juridik. Och därför så är det intressant som ett, där man ser juridiken som ett direkt utflöde då i en demokratisk process av det som börjar normalt med det lite nedvärderande ordet politiska tjafset, men det är faktiskt det som till syvende och sist leder fram till det som vi normalt ägnar oss åt i Dagens Juridik. Och det är inte alltid som alla tänker det när man ser politiker vara i luvet på varandra. Men menar, ett exempel bara för att nämna något från Almedalen var ju 2006, var det väl valår, när man gjorde utspelet från borgarnas sida om att slopa fastighetsskatten, i varje fall i den mening som den då var. Och det här blev ju som bekant ett utspel som, jag vissa hävdar ju till och med att det var det som fick regeringen Reinfeldt att kunna vinna med sin alliansregering då. Och det blev ju en lagstiftning som än idag faktiskt finns på plats, för att ta ett konkret exempel.
Så är det, Stefan. Du, även om Almedalen är det som dominerar rapporteringen den här veckan, så tänkte jag att vi måste återgå till det vi pratade om förra veckan, och då är vi tillbaka på diskussionen om advokatsamfundets disciplinnämnd och deras sätt att, så att säga, vara transparenta, och hur det nu var med det där med utlämnande av olika handlingar i maskad respektive icke-maskad form. För det var ju så att vår diskussion fick ju genomslag. Expressen hade en ledartext här under midsommarhelgen där det skrevs om den här saken och refererades till oss på Dagens Juridik och även nyhetsbyrån Siren. Och detta föranledde senare att jag blev kontaktad av representanter vid advokatsamfundet som hörde av sig till mig och var lite, vad ska man säga, molokna eller liksom ledsna över att vi hade sagt det vi hade sagt i den senaste podden, och förde då fram att det faktiskt är så att det finns en möjlighet att kontakta advokatsamfundet och på så sätt få reda på vilka advokater de här disciplinnämndsbesluten gäller. Jag har ett mejl här framför mig från den här personen som jag har pratat om, där det står att disciplinnämnden har, precis som vi nämnde förra veckan, en egen hemsida där alla nämndens beslut publiceras, vilket är nytt sedan i mars i år och ett led i att öka transparensen avseende disciplinnämndens beslut och arbete. Men man kan också, vilket man även tidigare kunnat, skriver advokatsamfundet, vända sig till advokatsamfundet och ta del av besluten i sin helhet, bortsett från uppgifter om anmälaren och andra eventuellt sekretessbelagda uppgifter, om man vill veta vilken advokat ett beslut rör. Och då svarade jag den här personen med vändande mejl och skrev att jag bara ville säkerställa att jag hade uppfattat hen rätt, och ställde då frågan att om jag ser fem eller fler beslut på disciplinnämndens hemsida och vill få reda på vilka advokater de här gäller, så mejlar jag bara samfundets infomejl och får dessa skickade till mig i icke-anonymiserat skick. Och det har nu bekräftats av advokatsamfundet, så att då behöver vi inte justitiekanslern mer, Stefan.
Nej, och det här tycker jag är glädjande och ett förtydligande som de kanske själva kallar det för, eller en nyhet som man skulle kunna säga också, för så här har det ju inte fungerat tidigare helt enkelt. Och jag tror jag redogjorde förra podden för den tid när jag själv var chefredaktör för Dagens Juridik och redan för 10 år sedan hade problem att få ut nämndens avgöranden, och då kom på att man kan vända sig till justitiekanslern, och så har det fort gått, va? Och sen kom den här diskussionen igång som vi hade i förra veckans podd, där det visade sig att även de beslut som under en viss period skickades till JK faktiskt var anonymiserade utav samfundet. Därav den här diskussionen och därav det här då tillrättaläggandet eller förtydligandet från samfundet, som jag tycker både äger sitt fulla berättigande och framförallt är glädjande, därför att det innebär att man från och med nu har klargjort att besluten från samfundets disciplinnämnd är offentliga för den som vill ta del av dem. Och jag delar därutöver samfundets uppfattning utan att egentligen ha någon annan anledning till den, hur jag tycker att man ska agera i sådana här sammanhang i offentligheten på internet, nämligen att de beslut som läggs ut på deras hemsida ska vara anonymiserade, därför att den omedelbara tillgängligheten hamnar på något sätt i en kontrast mellan å ena sidan offentlighet och å andra sidan den integritet som de här advokaterna kan påräkna. Vill man veta det här så ska man kunna höra av sig och då få del av besluten. Jättebra, advokatsamfundet, säger jag.
Ja, nej, men jag kan hålla med, och precis som jag skrev i min kommunikation med advokatsamfundet här, att det, även om det här framstår som nya uppgifter för mig, så är det ju väldigt bra nyheter naturligtvis. Det är ju det här vi efterfrågar. Jag menar, är det så att de sedan en tid tillbaka har erbjudit den här tjänsten, det vill säga att man bara kan mejla dem och säga att hej, diarienummer XXX bla bla bla, jag vill ha det fullständiga beslutet utan maskning, och man får det skickat med vändad e-post, så kommer inte jag fortsätta bråka med advokatsamfundet. Det är väl jättebra i så fall. De har också gått ut med en nyhet om det här på sin hemsida, och det enda jag frågar mig då är väl så här, varför har man inte informerat om det här tidigare. Alltså, de måste ju ha känt till att folk vänder sig till justitiekanslern och begär handlingarna därifrån och inte vänder sig till samfundet. Jag menar, för mig landar det ändå i slutändan någonstans kanske i att man har tyckt det varit ganska bekvämt att folk har vänt sig till IK istället.
Ja, alltså just det faktum att samfundet inte heller är någon myndighet utan trots allt en privaträttslig sammanslutning gör ju att det finns någon offentlighetsprincip som gäller där, och man har kunnat hantera det här genom åren lite som man själv har velat, och i vissa sammanhang har man då onekligen tyckt att det är bäst att inte massmedia eller fackpressen som vi själva representerar ska kunna skriva om de här målen eller ärendena som avgörs av disciplinnämnden. Och om man då menar allvar med, och det gör samfundet, jag är helt övertygad om det, om att transparens och öppenhet är det som gynnar advokatkåren i stort, det vill säga att man ska inte mörka när det finns rötägg, utan istället visa att man tar itu med de problemen på ett adekvat och kraftfullt sätt, då är ju det här den enda vägen att gå, så att säga. Och jag tycker det är jättebra. Jag menar, jag har suttit här i den här podden i flera år, och kanske det är en av dig och mig som mest brukar försvara advokatkåren och prata om att alla missförhållanden som målas upp inte kan tillskrivas annat än de tragiska undantag som då passerar revy framför våra ögon i de här ärendena. Och i och med det här så tror jag att man kan säga att case closed, nu är allting, eller rättare sagt case open, nu är allting offentligt och var och en kan ta del av det som de här rötäggen inom advokatkåren faktiskt gör sig skyldiga till i stort och smart. Vi har ju allt från erinringar och varningar till uteslutningar och straffavgifter och så vidare. Så att det är ju gott och blandat i den här loddan som de håller på med.
Ja, Stefan, det är inte bara advokater. Vi ska inte bara förlora oss i det här med advokater och disciplinnämnden och så. Även om jag lovar att vi senare i det här avsnittet ska komma tillbaka till någonting som åtminstone tangerar advokater och advokatsamfundet och även disciplinnämnden. Men vi tar det lite senare. En av veckans mest lästa nyheter förra veckan, den handlade om en kommuniké eller ett pressmeddelande eller ett svar från Skatteverket, som Skatteverket dels hade skrivit på sociala medier men som man också lade ut på sin hemsida. Och man kan säga att det var ett förtydligande kring den skattskyldighet som gäller för personer som säljer sexuella tjänster. Det här rörde upp mycket känslor, och jag vet inte om det var så att säga tonaliteten i den här kommunikén eller det här svaret, eller om det var det faktum att folk kanske inte känner till att det sedan tidigare är fastslaget att även personer som säljer sex är skattskyldiga, eller vad det nu var, men känslorna var upprörda. Och det Skatteverket skrev var att man, om jag citerar lite fritt här, har förståelse för att den som har inkomster för försäljning av sexuella tjänster kan befinna sig i utsatta situationer, och att det i en sån situation kan vara svårt och upplevas svårt att uppfylla lagarna som finns kring beskattning av inkomster av tjänst och så vidare, inte minst då när den som eller personer som köper sex begår ett brott liksom. Och så sa man ju vidare då att man visst hade sympati och förståelse för utsattheten som prostituerade kan befinna sig i, men att man inte kan bortse från lagarna som gäller. Och sen skrev man på slutet där att den som har inkomst av försäljning av sexuella tjänster är enligt lag skyldig att redovisa inkomsterna i deklarationen och kan själv betala in sin skatt till sitt skattekonto. Det går bra att betala in skatten löpande under beskattningsåret eller i samband med att deklarationen lämnas in. Torrt, kameralt, men det upprörde ändå känslor.
Ja, med all rätt. Jag vill säga, det här finns ju inte, det här är inte dubbelbottnat. Det här finns det ju väldigt många bottnar i, och i slutändan så handlar det ju om vilken syn det officiella Sverige och med lagstiftningen i botten har på försäljning av sexuella tjänster och prostitution som sådan. Och rent skatterättsligt har ju det här prövats en gång redan, jag minns på 80-talet, utav dåvarande regeringsrätten, alltså nuvarande högsta förvaltningsdomstolen, som också gick på den här linjen och sa att det är en skattepliktig inkomst. Sen dess så har å andra sidan kriminalisering skett utav den ena parten, det vill säga köparen, och det har väl inte varit uppe på den prejudikatsnivån sen dess, så vitt jag känner till. Däremot så har det prövats ett antal, det finns några kammarrättsdomar och lite sånt där som i sak ger Skatteverket rätt här. Men det väcker ju en rad frågor av inte bara skatterättslig karaktär utan överhuvudtaget offentligrättslig karaktär och även till viss del arbetsrättslig karaktär. För att om prostitution då anses kunna bedrivas i näringsform så följer det då utav lag, nämligen utav brottsbalken, att den kan inte bedrivas i en gränslös eller i en mer omfattande näringsform än som någon form av enskild firma eller så, därför att då skulle den som eventuellt då anställer en prostituerad, vare sig man är prostituerad själv eller på något sätt någon form utav hallick, gör sig skyldig till koppleri, och det så att säga ställer ju den här saken på sin yttersta spets både straffrättsligt och arbetsrättsligt, att om det här nu är den inställning som svenska staten har till prostitution som näringsverksamhet, så begränsar sig den till att omfatta bara enmans företag egentligen. Och det är också så att en sån näringsverksamhet då per definition kommer att främja brottslig verksamhet, eftersom den förutsätter att det finns köpare, och eftersom det är kriminaliserat och straffbelagt att köpa sexuella tjänster, så skapar den här näringsverksamheten då en grogrund för brottslighet. Och det här har ju alltså diskuterats genom åren, inte bara inom akademin utan även utav sådana som JO och sådär, inte kanske just när det gäller skattemål, men jag vet att JO för 10-tal år sedan kom med ett beslut som rönt viss uppmärksamhet, inte minst i Dagens Juridik, som handlade om huruvida polisen i Göteborg hade gjort rätt när de avvisade en prostituerad kvinna ifrån Rumänien som varaktigt brukade besöka Sverige för att prostituera sig. Och då kom justitieombudsmannen fram till att prostituera sig får anses ändå vara att försörja sig på, som man citat sa, oärliga grunder, och att det här då är någon form av förarbetesuttalande till och med som man hänvisar till, att det är ett oärligt försäljningssätt i lagens mening enligt förarbeten, skrev väl JO där, va. Och det här blev ju intressant därför att man var tvungen att utveckla det precis på det sättet som jag alldeles nyss gjorde. Alltså, man skrev att prostitution kan inte förekomma utan att brott begås, och då får det betraktas som en i huvudsak förbjuden företeelse. Det vill säga själva försäljningen av den sexuella tjänsten är som bekant inte kriminaliserad i Sverige, men själva företeelsen, som justitieombudsmannen uttrycker det, får ändå i huvudsak anses vara förbjuden, eftersom det då det är en nödvändig förutsättning för att ett brott ska begås, så att säga.
Ja, men det här är ju brottsoffer liksom. Jag menar, någonstans är det så att det här är ju i brottsoffer som Skatteverket då vill understryka att det är viktigt att de betalar skatt, och att de då skulle betala in den löpande, med risken för att man då själv skulle försätta sig i en ännu mer utsatt situation genom att man var tvungen att redovisa var inkomsterna kom ifrån, och det då skulle kunna härleda Skatteverket eller andra kanske brottsutredande myndigheter till vem som var köparen, vilket i sin tur skulle försätta den här personen i en än mer utsatt situation. Ja. Det, för mig blir det jättekonstigt.
Och även det här har ju diskuterats, därför att själva prostitution, alltså försäljning av sexuell tjänst i sig, har inget målsägande brott, utan det är ett brott mot allmänheten. Däremot kan det ju vara så att det finns ett även juridiskt brottsoffer i det här, och inte bara en svagare part som inte kan värja sig mot den starkare part. Och det är ju om det övergår till trafficking och man utnyttjar någons i de sammanhangen svårt utsatta situation för egen försörjning och så vidare. Då blir en prostituerad ett brottsoffer även i en målsägandemässig mening. Och det där är ju intressant. Ska även de då beskatta det här, eller är det Halliken? Ja, du hörde, det går liksom inte riktigt att komma till någon rimlig slutsats i det här. Dessutom så, alltså det finns ju ett, i och för sig inte i lagen fastställt begrepp, men den en princip som gäller i princip hela den civiliserade västvärlden, om pactum turpe, va? Det vill säga att om du har ett olagligt eller omoraliskt eller otillbörligt avtal, något som står i strid med goda seder, det behöver inte vara olagligt utan det räcker med att det står i strid med goda seder, då gäller ju inte det här avtalet enligt principen om pactum turpe då, för att det anses alltså vara en skamlig överenskommelse. Och det rimmar liksom illa överlag, tycker jag, det här med att det är fullständigt självklart att man inte till exempel beskattar brottsvinster, därför att brottsvinster ska förverkas och då finns det ju inte att beskatta. Och den här situationen som har uppkommit med brottet köp av sexuell tjänst som kriminaliserat, men inte att kriminalisera försäljning av sexuell tjänst, den för ju ändå tankarna i den här riktningen på något sätt. Som jag sa, att skulle man kunna ingå ett anställningsavtal om man bedriver en legal näringsverksamhet? Nej, det kan man inte, för då blir det koppleri och det är straffbart. Ja, jag tycker att det, överhuvudtaget så är det här ett steg mot att på något sätt ändå acceptera någonting som kriminaliserat, och det blir lite knepigt i slutändan att få ihop det här logiskt.
Sen är det ju alltid det här, och det kan man ju fråga sig vad det är ju någon kommunikatör, misstänker jag, som har skrivit ihop det här, men just det här att det gör alltid lite ont i mig att läsa när man skriver att man känner sympati och förståelse för utsattheten och sådär. Men det kommer ett viktigt men sen, att det går bra att betala in skatten löpande under beskattningsåret och sådär. Och det blir liksom så här, men vad betyder det då att man säger att man känner sympati och förståelse? Jag ifrågasätter inte att man gör det, men det blir liksom att blanda den här sortens väldigt torra myndighetsinformation med påstådda känslor och inkännande kring hur prostituerade liksom lever sitt liv. Så där. Jag vet inte, det blir liksom... Nej, jag tycker gott och väl att man hade kunnat strunta i det här från Skatteverkets sida.
Inte minst med tanke på att lagstiftaren en gång i tiden faktiskt gick emot. Regeringens utredare la ju fram ett förslag där många tunga remissinstanser, bland annat polisen, ansåg att båda sidor borde kriminaliseras då. Men det gick ju lagstiftaren emot, för man ansåg just precis som du säger att den som säljer sexuella tjänster är en oerhört mycket svagare part som inte kan ska utsättas därutöver för en kriminalisering, och det skulle motverka att man till exempel sökte hjälp för sin verksamhet, att man då kunde straffas för den och så vidare. Så att, ja, nej, det här väcker känslor på hög nivå, det förstår jag, och det väcker också tankar på ett sätt som vi kanske har avhandlat här i någon närmare teoretisk mening, utöver den starka engagemanget som frågan i sig har väckt.
Ja du Stefan, jag lovade att vi skulle återkomma till advokatbranschen, advokatsamfundet och advokatsamfundets disciplinnämnd, och det ska vi göra nu, för att här i veckan så har jag skrivit en artikel om en tvist mellan en ganska stor advokatbyrå i Sverige och en numera utesluten advokat. Den här advokaten som numera är utesluten, ex-advokat skulle vi kunna kalla honom, han blev föremål för disciplinnämndens prövning under förra året, och eftersom det då fanns så att säga en eventuell uteslutning på bordet och han skulle närvara vid disciplinnämndens sammanträde, så sökte han efter ett juridiskt biträde som kunde så att säga försvara honom under disciplinnämndens sammanträde. Han kontaktade då en person på den här advokatbyrån som sa att nej, jag kan inte ta det där, utan jag rekommenderar dig att ta min kollega på samma byrå. Den här kollegan åtog sig uppdraget och försvarade då den här ex-advokaten, som trots detta försvar kom att utesluta. Disciplinnämnden ansåg att 75 000 kronor det skulle den här försvararen få för sitt arbete som han hade gjort inför disciplinnämnden. Sen när han hade fått de 75 000 kronorna, då skickade han en faktura på 158 000 kronor till den här ex-advokaten och sa att här har du fakturan på det så att säga beloppet som översteg vad disciplinnämnden betalade ut till mig. Ex-advokaten vägrade betala den här fakturan och menade att disciplinnämnden hade ju så att säga, precis som en domstol i ett brottmål eller i andra mål, sagt att 75 000 är skäligt arvode för den här tiden och arbetet som du har lagt ner, så att jag tänker inte betala resterande belopp. Advokatbyrån hävdade ju då att jo, vi har ett uppdragsavtal, ett avtal som säger att du har förbundit dig att betala det, vår faktura som vi kommer skicka till dig när det här är klart. Men Stockholms tingsrätt konstaterar att nej, så är inte fallet. Advokatsamfundets disciplinnämnd har bestämt att 75 000 är det som gäller och det finns inget i avtalet mellan ex-advokaten och advokatbyrån som säger att ex-advokaten har förbundit sig att betala mer pengar än så. Det här blev en jättesnackis i branschen, Stefan, på flera olika sätt. Och jag tänkte att vi kunde börja med ett litet stycke som finns i texten här som jag reagerade ganska starkt på när jag läste det. Och det är att advokatbyrån i sin skrift till tingsrätten skriver att det här arvodet som man har begärt har varit skäligt. Och så säger man att man debiterar inte på timbasis, men man gör en, citat, bedömning för varje faktura baserat på värdet för klienten, hur kvalificerat arbetet har varit och de förutsättningar under vilka arbetet har utförts. Och så skriver man att den så kallade normpristaxan för den här advokaten som utförde försvaret i disciplinnämnden är 6 000 kronor per timme. Och då studsade jag till. Dels 6 000 kronor per timme kan man fråga sig, finns det någon advokat eller annan typ av konsult som är värd 6 000 kronor i timmen? Det är hiskligt mycket pengar, det är ett. Och två, när man skriver då att man så att säga inte debiterar på timbasis utan istället gör en bedömning för varje faktura baserat på värdet för klienten. Hur ska man då som klient kunna förutse vad den här notan ska landa på om man anlitar den advokatbyrån?
Alltså den skrivningen att det ska göras en bedömning för varje faktura baserat på värdet för klienten, hur kvalificerat arbetet har varit och de förutsättningar under vilket arbetet utförts, det är inte någonting naturligtvis som kan avgöras. Det börjar med ensidigt i efterhand från byrån, utan det är naturligtvis någonting som måste ha överenskommits i så fall i förväg i avtalet att så här ska bedömningen göras, och att i praktiken då inte ha någon form av ramar för hur bedömningarna ska göras och hur kvalificerat arbetet anses vara och vilket värde det har för klienten. Ja, det låter liksom utanför advokatsfären, redan där låter det flummigt om det skulle vara, låt säga, en PR-konsult eller någon annan form av konsult som anlitas På löpande faktura. Det brukar ju att man sätter upp en timkostnad. Och för att svara på din första fråga, ja, det finns konsulter, det finns advokater också som kostar både 6 000 i timmen och betydligt mycket mer än så.
Det gör de säkert, men finns det någon som är värd det? Alltså 6 000 kronor i timmen. Hur bra ska man inte vara för att man ska få ta 6 000 kronor i timmen? Alltså för mig åtminstone, om vi tittar på exempelvis timkostnadsnormen för rättsliga biträden, alltså målsägande biträden och advokater som försvarar misstänkta brottslingar, den ligger ju på typ 1500 eller någonting.
En fjärdedel av det där arvodet, ja.
Ja, och jag vet inte vad som säger att de är så mycket sämre. Jag kan förstå att det är klart att man kan höja upp sitt arvode om man jobbar med stora företag och företräder dem, så är det klart att det inte är så konstigt om man tar lite mer betalt än den summa som staten betalar för rättsliga biträden. Men 6 000, alltså det är enorma summor.
Jag är helt säker på att vi har en hel del lyssnare som inte, alltså de, i sak så håller de inte med dig, däremot så kan de säkert hålla med dig, alltså att det är enorma summor. Det är många advokater som ligger åt det där hållet i affärsjuridiska sammanhang, men däremot kan man ifrågasätta om det är värt det, och utifrån det ramverket, det var lite dit jag ville komma, att ligger det här utanför advokatsamfundets verksamhet, det vill säga vilken konsult som helst, så är det ju en fri avtalsrätt som gäller för parterna, och kunden då bedömer att en konsult kanske inte bara är värd 6 utan 60 000 i timmen, så länge det inte är oskäligt så är det rimligt att man efterhand får betala det. Men i det här fallet så verkar det inte riktigt vara så, och det jag möjligtvis kan tycka är att man har brustit i och det säger ju tingsrätten också här i sitt avgörande, att kunden i det här fallet, den numera uteslutna advokaten, har då inte heller kunnat, han har inte förstått att man skulle kunna debitera mer än det som disciplinnämnden slår fast, och han, även om det föreligger ett avtalsförhållande mellan å ena sidan den nu uteslutna advokaten och å andra sidan advokatbyrån, så har den typen av avtalsvillkor då inte ingåtts mellan dem. Man behöver alltså inte ens beröra skäligheten i från tingsrättens sida, utan man slår fast att byrån inte lyckas visa då att avtalet har inneburit att byrån haft någon form av rätt till betalning från den här före detta advokaten utöver då den ersättning som disciplinnämnden har slagit fast i, ska utgå.
Nej, men jag är liksom viktigt att föra fram, tycker jag, från min sida åtminstone. Jag ifrågasätter inte att liksom den här advokaten som skötte försvaret här, han är säkert jättebra, och det är säkert så att det är branschpraxis att ta 6000 i timmen. Det ifrågasätter jag inte heller, men jag ifrågasätter mer på liksom någon form av ideologisk grund huruvida det finns advokater som är värda så mycket pengar i timmen. Det är en sak, men sen kan jag också känna att drygt vad det nu var, 230 000 kronor för att försvara någon i disciplinnämnden. Jag gick tillbaka och tittade lite på vad försvarare har fått för att försvara klienter i disciplinnämnden den senaste tiden av de som har uteslutit. Så där låg ju den summa som då disciplinnämnden betalar ut på strax under det beloppet som den här advokaten fick, runt 70 000 såg jag att Björn Hurtig fick exempelvis för sitt försvar av advokaten Gabriel Barsom. Och jag bara tänker att hur komplicerat kan det vara ett sånt här case? Han påstår att han blev varse ganska sent att han skulle ta det här uppdraget och så vidare. Det blir väldigt mycket pengar på kort tid också, 234 000 kronor, jag vet inte.
Ja, och det, ibland så ser vi ju advokatnoter som springer iväg i både affärsjuridiska sammanhang och i det minsta uppdrag som privata försvarare kan ta sådär. Och allting handlar ju om, som vanligt, vad har ingått i avtal från början beträffande arvodet, och till syvende och sista är det skäligt. Och där har vi inte bara, alltså samfundet stadgar säger ju att ett advokatarvode ska vara skäligt. Vad det innebär är det dock ingen som, varken officiellt eller mellan fyra ögon egentligen, under alla mina år i den här branschen har kunnat svara på. Är 60 000 ett skäligt arvode? Är 6 000 ett skäligt arvode i timmen? Alltså det går inte riktigt att svara på det här. Därutöver har vi sett då alla möjliga former av avarter utifrån samfundets stadgars perspektiv om success fee och en del andra arrangemang som gör att det blir kanske inte så förutsägbart som för en yttre betraktare som det är tänkt att kunna vara att anlita en advokat, och de här begränsningarna som finns, det blir helt enkelt det är ett sammelsurium utav konstigheter ibland när det gäller fakturering från advokatbyråer, punkt slut.
Ja, men det man kan fråga sig här är också, om man då går tillbaka till den här skrivningen om att man gör en bedömning för varje faktura baserat på värdet för klienten, om den här advokaten, ex-advokaten, inte hade uteslutits, då, mot bakgrund av den skrivningen, så borde ju arvodet som advokatbyrån begärde ha varit ännu högre. För värdet för klienten av försvaret här var ju noll och intet i det här fallet, eftersom han ändå uteslöts.
Ja, det är ju en pedagogisk fråga som egentligen följer i all advokatverksamhet, eller i varje fall sån advokatverksamhet som syftar till att lösa tvister eller processa eller på annat sätt så att säga, uppnå en rättsligt slutgiltig effekt utav ombudsmannaskapet, om jag uttrycker mig så. Då. Det vill säga, varför ska jag betala när jag förlorat? Varför ska två börsnoterade bolag som ligger i tvist med varandra och anlitar två svindyra advokatbyråer, båda får betala oavsett om de vinner eller förlorar. Och det här är ju det argument, och så är det. Det är ingen tvekan om det, men det är ju det argument som brukar framföras mot att vi ska ha en arvodering som går till på det sätt som samfundets stadgar stipulerar, och att man kanske snarare skulle ge en möjlighet att jobba mer på då success fee eller hit rate eller provisionsbaserat beroende på uppnått resultat. Och det här kan ju för många, inte minst privatpersoner som inte är vana advokatköpare, också framstå som ett märkligt när man en gång i livet och inte ens det i genomsnitt hamnar i en tvist med mot ett företag eller vad det nu må vara och eller mot en annan privatperson och inser till slut att det här kommer kosta mig pengar oavsett om jag har rätt eller fel. Det här är alltså ideologiska principfrågor som vi har pratat om det tidigare i den här podden. Och min personliga uppfattning är att man faktiskt borde övergå till att öka möjligheterna till betalning utifrån inte prestation utan utifrån rättslig effekt. Va? Och det skulle inte minst kunna gynna personer som annars har svårt att, och ekonomiskt sett svårt att, och inte har råd att anlita en advokat. Att man trots allt, om man vinner så blir det en effekt som är som den är idag. Men om man förlorar då, så, ja, det blir väldigt knepiga effekter av det system vi har idag.
Ja, men jag hör vad du säger och det hade inte varit några konstigheter i det här ärendet om man hade så att säga på förhand kommit överens om att det här kostar 6 000 kronor per timme. Jag kommer fakturera dig för det jobbet jag lägger ner, så får vi se hur det går. Jag kommer försvara dig på bästa möjliga sätt. Det som gör att det blir lite mer pedagogiskt svårförklarat här är ju just att man då skriver att det är inte timfakturering som gäller, utan det fakturan baseras istället på värdet för klienten, vilket nästan låter som att man skulle jobba pro bono. Och då ställer jag mig frågan, hade fakturan varit ännu större i det fall som advokaten inte hade uteslutit sig samfundet?
Ja, alltså tankarna går ju till det. Vad betyder värdet för klienten? Är det baserat på utgången av målet eller i det här fallet då ett ärende hos disciplinnämnden? Det vet ju inte vi. Men om det är den principiella ställningstagandet från en advokatbyrå eller en viss advokat så är det naturligtvis intressant, för det indikerar ju i så fall att är det värdet utav det juridiska arbetet som utförs processuellt eller för den delen genom rådgivning, eller är det,
ja, men då är det väl bara att sätta timtaxan. För då är ju inte det, ja, något konstigt. Det, ja. Då säger man att värdet för klienten är vårt arbete som vi gör. Det kostar 6 000 i timmen, punkt. Men om man säger att nej, timpenningen är inte avgörande här, timtaxan är inte avgörande, utan det är värdet för klienten. Då betyder det att kunden i det här fallet, alltså klienten, överlåter helt till den här byrån eller den enskilda advokaten att själv avgöra vilket arbete som har varit av värde för kunden eller klienten. Och det känns ju som att det är inte så vanligt förekommande i andra branscher åtminstone.
Nej, det kan man inte säga. Men alltså rent generellt så är det ju naturligtvis så, jag känner till massor av fall där advokater så här, utnyttjar sig möjlighet att arbeta pro bono, vilket de inte bara får göra, utan det är jättebra att advokater ställer upp och arbetar pro bono, men att det ibland kan användas som en, som vi kallar för ett litet kryphål för att då trots allt kunna jobba mot en success fee, det vill säga jag jobbar pro bono i det här fallet om vi skulle förlora, vare sig det är en process eller mot det allmänna eller vanligt tvistemål. Men jag tar betalt om vi får ett positivt utfall i målet till exempel. Det här är ganska vanligt och så vidare. Och det kan ibland göras av väldigt godhjärtade skäl av advokater som då tycker att jag tar inte betalt av den här privatpersonen till exempel, eller det här lilla företaget om vi tappar målet. Men om vi får full utdelning och dessutom motparten ska betala mina kostnader som advokat, ja, då tar jag betalt. Och då kan man kanske till och med ta rejält betalt. Och det här förekommer.
Ja, intressant diskussion är det i alla fall. Och vi lär få anledning att återkomma. Det kanske inte är slutligt prövat det ärendet. Du, Stefan, luften håller fullständigt på att ta slut i den här nu mycket varma telefonkuren. Så att jag ska slänga mig ut här omedelbart till den skönt luftkonditionerade kontorslandskapet här utanför. Vi säger tack till alla er som har lyssnat på veckans poddavsnitt, och som vanligt så uppmanar jag er att höra av er till podden@dagensjuridik.se med ris och ros och andra funderingar, tankar eller åsikter. Tack för idag, Stefan. På återhörande nästa vecka. Vi kör på som vanligt hela sommaren. Ha det fint. Hej!
Thank you. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.